För mig hör tro och hopp ihop. När jag känner Gud är det som en närvaro och kraft och kärlek i mitt liv. En pulserande känsla inombords. Det är en bas som jag kan vila och hämta kraft i, ta avstånd från och brottas med. Gud tål mina tvivel och min längtan. Gud tar emot min kärlek och min oro. Gud är närvaro. Genom min egen erfarenhet och andra människors vet jag att den närvaron finns där också när vi inte alltid känner den. Ibland är det först i backspegeln som vi ser att Gud var där, mitt i det som kändes tomt och tungt. I kärlek, som just närvaro. Hebreerbrevets författare skriver: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Vi människor, vi bär på olika lager. Där finns djup inom oss som vi inte ens alltid själva känner. Men rätt som det är, när vi möter en annan människas livsberättelse eller något sker i våra egna liv som förändrar livssituationen, så kan det uppstå som ett eko inifrån. Ett eko av igenkänning som hjälper oss att möta den nya situationen. När vi rör oss på den existentiella arenan, där vi umgås med frågor om livets mening, vår identitet och våra livsval, så handlar mycket om att lyssna och vara närvarande. Vi behöver inte ha alla svar, tvärtom. Många gånger är det mycket ärligare att vara där och säga att men det finns inga svar. Margareta Melin skriver att i svaghet och kaos möta en människa som tar allt som det är utan att värdera innebär en häpnadsväckande avlastning. Men den som ojar sig över hur illa det är ställt och som vet hur allt ska vara lägger sten på börda. När vi kan stanna i det som är, så händer något viktigt. Jag är övertygad om att när vi är fullt ut närvarande för en annan människa, så blir vi också en kanal för Guds närvaro. En närvaro fylld av lugn och trygghet. I en orolig situation så kan det göra all skillnad. Det ger hopp. Och det är viktigt att våga stanna där utan att göra någonting. Bara vara där och ta emot det som sker. Härbärgera det som den andra vill lägga ifrån sig. Det kan handla om ord och berättelser, men det kan lika väl vara en ordlös gråt eller en total tystnad. I Gamla testamentet möter vi många berättelser om människor som i utsatta och hopplösa situationer får besök av änglar med hälsningar från Gud. En sådan berättelse är den om Hagar som vi hittar i Första Moseboken. Hagar är Sarais slavinna. Sarai, hon har längtat efter barn länge, men hon får inget barn. Då säger hon till sin man Abraham att gå till Hagar istället, till slavinnan som blir gravid, precis som det planerats och önskats. Ändå så blir Sarai avundsjuk. Hon blir så arg. Så till slut så ger sig Hagar iväg. Hon ger sig av ut i öknen. Hon sitter där ensam och förtvivlad vid en källa när hon får besök. En ängel kommer och frågar: Hagar, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hagar berättar sin historia och ängeln övertygar henne om att hon ska gå tillbaka. Med sig så får hon ett löfte. Jag ska göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem. Innan Hagar lämnar platsen så ger hon Gud ett namn. Du är seendets Gud. Och brunnen kallas efter det för Beer Lahai Roy. Det betyder brunnen som tillhör den levande som ser mig. Brunnen med det livsnödvändiga vattnet är en stark symbol för livskraft och hopp. För utan vatten finns inget liv. Seendets Gud sammanfattar kanske det största behovet vi har som människor. Att få bli sedda. Sedda och bekräftade som de vi är. Vi vet att för ett barn som far illa eller en vuxen så kan det faktum att en enda människa ser och bekräftar det som sker göra skillnaden mellan liv och död. Seendets Gud skickar änglar ofta i form av människor för att visa att Gud ser. I första Mosebok hittar vi också berättelsen om när Jakob brottas med en okänd man en hel natt. Jakob som är barnbarn till Abraham, son till Isak och Rebecka. Han köpte först födslorätten av sin bror, lurade sin far att ge honom välsignelsen och fick sedan fly till sin släkting Laban. Där fick han jobba till sig rätten att gifta sig med Labans dotter Rakel, men blir lurad och viks istället med systern Lea. Sen får han jobba ytterligare 7 år för att få gifta sig med Rakel. Tappade namnet Rakel. Och han har alltså varit med om väldigt mycket. Efter många år hemifrån så ger sig Jakob iväg. Och det gör han för han vill försonas med sin bror Esau. Och det är på den resan som han möter mannen som börjar brottas med honom. Och jag tänker att det här det är en brottningskamp med många olika bottnar. För Jakob han har mycket i sitt bagage. Både av sånt som han har utsatt andra för. Men också sådant som han har blivit utsatt för. Så gryr dagen. Mannen inser att han inte kan vinna över Jakob och så slår han till honom på höften så att den går ur led. Släpp mig, dagen gryr. Men Jakob håller fast. Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Mannen frågar, vad är ditt namn? Jakob. Då svarar mannen, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Dagen gryr. Jakobs höft är ur led och han har svårt att stå på egna ben. Han hänger runt halsen på sin motståndare som där och då avslöjar sig. Vill säkert bli avslöjad. Du har brottats med Gud och människor. Och Jakob i sin tur får förtydliga vem han är. Jag är Jakob. Namnet är i den här kulturen en tydlig identitetsmarkör. Och det är också därför som Jakob får ett nytt namn efter att ha blivit sedd i brottningskampen och välsignad. Dagen gryr. Och något viktigt har hänt med Jakob, men också med Gud. Gud som ständigt söker människan och som vill ge oss sin kärlek, men också få vår kärlek. Jakob har kommit närmare sitt ursprung. Från att ha varit på flykt sedan han var ett barn har han nu blivit en ansvarsfull vuxen. märkt av sitt liv och sin brottningskamp, men med tryggare och med en förvissning om att Gud går med honom. Han är inte ensam, utan sedd. En vetskap som är nödvändig för att han ska kunna ta ansvaret och bli släktens patriark efter Abraham och Isak. Vägen framåt är alltid vägen igenom. Vi kan försöka fly från det vi har varit med om. Vi kan trycka ner och trycka undan våra erfarenheter. Men förr eller senare så kommer livet i kapp. När vi på olika sätt behöver konfrontera det vi har varit med om, så tror jag att vi behöver hjälp. För det är svårt att göra det på egen hand. Jakob brottades med den okände mannen. En brottningskamp som avslutades med en välsignelse och en bekräftelse. Han får ett nytt namn. Inte för att han därigenom byter sin identitet, men för att visa att hans identitet har fått en djupare förankring. Dagen gryr och Jakob, Israel, fortsätter sin resa och möter sin bror Esau. Efter alla år då de inte har setts kan de nu försonas och gå vidare var och en med sina liv och sina familjer. Jesus säger: jag är ljuset som kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber tillsammans. Gud, du är seendets Gud. Du är beredd att brottas med oss. Du vill leda oss till försoning och välsigna oss med din kärlek. Möt oss nu, Gud, där vi befinner oss, var och en. Fyll oss med din kärlek. Ge oss hopp och mod i våra liv. Amen.